tänkte på, innan vi flyttade till Småland så hade jag ett ord om att Jesus gick omkring på höglandet. Och jag tänkte, ja det var ju härligt. Jag visste inte att det här kallades höglandet. Men nu har vi bott här cirka 5 år och känner att Gud är på gång. Han vill göra något alldeles extraordinärt. Han vill att människor ska bli frälsta i det här området. De ska få kraft och gå ut och vittna. De ska få din kärlek och din glädje i sina liv. Din frid, Gud. Jag bara prisar dig för det. Jag prisar dig verkligen för det. Och jag vet, innan jag fick uppleva så mycket av Jesus så tänkte jag, och jag bad för mig själv, att tänk om någon kunde bjuda med mig till kyrkan. Alltså det tog nog kanske 20 år innan någon gjorde det. Och då var det tack vare vår son som de bjöd med till söndagsskola. Och jag tänkte, jag måste ju gå med och se att det inte är något farligt. Så hamnade jag på söndagsskola. Och det var härligt. Men det var ingen som bad oss att stanna på resten av gudstjänsten. Utan det fick jag be om själv. Så småningom så började jag få gå på gudstjänst också. Och det var lovsång och det var härligt. Så tänk på det. Det finns många här ute som faktiskt skulle vilja bli medbjudna. Och som jag trodde att det här var en förening man var tvungen att vara med i. Så tänk på det. Och vi allihopa behöver vi tänka på det. Att Gud har så många. Och speciellt i den här tiden så har han så många som längtar efter mer. Något mer. Jag sa alltid till min man, vi hade allt. Vi hade nybyggt hus, vi hade perfekt som det såg ut. Men det är något annat jag vill. Och jag vet inte vad det är. Men Gud hör ju vårt hjärtas bön och vår längtan. Så han möter oss. Och Lars föräldrar till exempel, det tog 30 år vi bad för dem innan de blev frälsta. Så ge inte upp. Jag tänkte prata, det blir lite av ett bönememoarer. Och om ett spännande liv genom bön och bönesvar. För det har vi verkligen fått vara med om. Och att hur viktigt det är att det ska vara en andeledd bön. Det är Jesu ande, den heliga ande som ska leda vårt böneliv. Och vi ska fråga honom om saker. Så får vi reda på de här stora och mäktiga ting som han vill göra. Och då var det ett ord som jag tänkte på. Det är från Jesaja 45 och 11. 45 och 11 i Jesaja. Jag säger Herren, Israels helige, som också är hans skapare. Fråga mig om det som ska komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Det här har varit lite riktlinje för oss i familjen att fråga Gud. Även innan vi ber. För vi vet inte vad vi ska be om många gånger. Vi har våra egna tankar och önskningar. Men verkligen det här att fråga Gud. Så att det är ju bönen är ju hjärtats samtal med Gud. Det är den där ömsesidiga, eviga relationen med Gud. Det finns ingenting som går upp mot det. Faktiskt ingenting. Så vi har gjort så. Vi kan ha frågor, men vi frågar också, vad tycker du om det här, Gud? Och det är inte alltid han tycker som vi tycker. Utan han har ju så mycket bättre lösningar och svar. Jag vet när vi skulle flytta, hade fått ett jobb uppe i Järfälla och vi hade fått en lägenhet, en precis sån lägenhet vi hade bett om. Och så åkte vi hem till Säffle på den tiden. Och jag gick upp och tackade Gud. Jag sa, åh vad underbart. Och tack för det här och allting har ordnat sig. Alltså det är dåna i huset. Ja, Ulla, du har fått precis det du har bett om. Men det var inte det jag hade tänkt för er. Så vi fick börja om och säga, Herre, nu är vi på nollpunkten här och du måste visa oss. Och det gjorde han ju väldigt starkt, för då talade han om att vi skulle behålla det hus vi hade och vi skulle hyra ut. Och att kunde han inte se till att vi fick mer pengar för det huset ett år senare som han hade gjort en annan gång. Så vi kunde åka till Sydafrika, handlade om då. Så det är förunderligt när vi blir beroende av den heliga ande. Verkligen beroende, för då livet blir ju nytt. Det blir spännande. Det viktigaste är ju att vi är trygga i frälsningen. Att vi har tagit emot Jesus som vår frälsare. Och att vi har börjat den här relationen. Sen kan han ju ge oss mer. Att vi bekänner hans namn. Vi bekänner honom som Herre. Som frälsare. Vi ber om förlåtelse för våra synder. Då börjar det här livet. Ja. Som jag hade ju en barnatro, det hade jag. Och jag pratade med Gud när jag var barn. Men jag fick ingen undervisning. Så jag växte ju inte. Och vi åkte till Svenska kyrkan varje söndag. Vi bodde på landet utanför Söderköping. Så någonting av ordet fick jag ju i mig. Och jag vet, pappa ramlade ner från ladugårdstaket. Och en dag reste han sig bara upp ur sängen. Och var helad faktiskt. Men man talade inte så på den tiden. Det var lite... Jag har inte kunnat luska ut vad som egentligen hände. Utan mina bröder då. Men jag vet att han hade ju en Guds relation. Det hade han. Och Lars och jag, vi hade samma barnbok när vi var små. Och det handlade om missionärsbarn i Afrika. Så, och där är vi ju nu, till inte som barn, men vi är bland barn och ungdomar. Så, men jag började be och jag fick en bibel och jag förstod inte ett dugg när jag försökte läsa bibeln. Jag var arg på Gud. Alltså, det här går ju inte. Är det bara det här så räcker det inte för mig. Du måste åtminstone hjälpa mig och be. Det var min bön. Och då kom det några märkliga ord. Jag tänkte, vad är det här? Och så hörde min man de här orden. Han går till biblioteket och slår upp orden. Och det visade sig att det var hebreiska ord. Och det handlade om Gud. Och det, ja, olika saker. Så då börjar ju han att förstå att nu är det någonting med detta som Ulla tror på. För han var ju ateist då på den tiden. Så Herren leder ju på olika sätt. Sen fick jag lite undervisning om den heliga ande mer. När jag hade fått detta, som jag förstår, tungotal, då öppnade jag min bibel. Dels så kände jag Guds härlighet, något fantastiskt där i rummet. Och jag öppnar min bibel och kommer precis på ställena i första Korintierbrevet om tungotal. Så jag fick min undervisning så genom att läsa om det. Sen fick jag lite bakslag, för alla trodde ju inte på det här med tungotal. Man trodde till och med att det var något fel. Men sen så upptäckte de och förstod att det måste vara Gud i alla fall. För jag blev helad. Jag blev helad från en stor växt i magen som jag skulle operera. Och jag sa till Gud, du måste ta bort, hjälpa mig. Det här klarar inte min familj av. Det var lite lustigt, för jag tänkte inte så mycket på mig själv då, utan det var faktiskt Lars och vår son. Så, men då kom det som en brinnande, eller jag kan inte förklara, en värme in i magen just på den platsen. Och det liksom försvann. Jag kunde känna utanpå att det försvann. Och när jag gick till läkaren, det här var en fredag, när jag gick till läkaren på måndag, så fanns det inte. Så det behövdes ingen operation. Och så har vi sett många underbara saker som har hänt. Herren har verkligen varit med oss. Och det här med den heliga ande. Det står ju i Lukas 11:13, om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Han längtar efter detta. Han längtar efter att förse oss med kraft. Han vill göra något alldeles speciellt i den här tiden. En annan bön som jag bad, det var om kärlek till min make och till andra människor. Och jag visste inte riktigt hur det här skulle gå till, för det var väl inte så lätt just då. Men jag fick ord. Jag fick att du och hela din familj ska bli frälst. Och det bara tog jag som ett löfte. Och så blev det. Och sen fick jag en väldigt bra bön om kärlek. Och det tycker jag vi ska titta på. Det är Juda brev, vers 20 och 21. För det här har varit till hjälp även för andra människor. För det är hur vi kan växa i kärlek också. Då har vi i vers 20, och det är mycket bättre i engelska bibeln. Men det står så här: men ni mina älskade ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den heliga ande. Håll er kvar i Guds kärlek. Medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Och det här att be i den heliga ande, sen är det ingen punkt som i svenskan, utan det håller kvar. Genom det håller vi oss kvar i Guds kärlek. Och det har hjälpt faktiskt flera människor. Även när vi var ute på missionsfält, eller jag var i Bulgarien med ett team. Och då hade jag berättat lite om det här för mig, de som var med i teamet. Och så var vi på olika ställen och de hamnade i en pingstfamilj som var så arga på varann. Och då tänkte de så här: ja, men Ulla berättar ju det här, nu ska vi säga till dem. Och jag hade också berättat att man kan ta varandras händer och be tungor tills Guds kärlek börjar flöda. För jag menar, det är ett kärleksspråk vi har fått av Gud. Det är bara, när vi ber i tungor så ber vi enligt hans vilja. Så då sa de till det här paret: nu gör ni så här, ni tar varandras händer och så ber ni i tungor. Och de börjar göra det. Och sen var de glada och nöjda. Så de fick ju se här att det funkar. Gud har gett oss vapen. Gud har gett oss möjligheter att klara av att gå igenom kriser. Även i relationer eller vad den är. Och det har faktiskt hjälpt oss mycket. Så pröva det om det behövs. Sen kan vi be för ledning och förvissning inför hans ansikte. Och det har vi också tillämpat i familjen, att vi ber verkligen om Guds ledning. Och som när, om vi får någonting, att vi kan pröva det och fortsätta att be. Och många gånger får man ledtrådar så att man vet att man är på rätt spår. Och då står det jag läste förut. Fråga mig om det som ska komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Gud vill ju att vi ska släppa taget. Vi ska lämna över till honom. När vi står där och klarar inte av det själva. Gud, det här kan jag inte. Det här klarar inte jag av. Hjälp mig, Gud. Och då kommer han med sin kraft och sin hjälp. Och speciellt när vi ödmjukar oss och ber om förlåtelse och vad vi nu behöver göra. Och vi kan ju faktiskt i kraft av Jesu blod så kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste. Vi har fått det tillträdet. Amen. Och vi har gjort det. Jag frågar Gud. Och jag lärde mig faktiskt tidigt som nyfrälst. För jag frågar Gud, hur ska jag be? Hur ska jag läsa ordet? Hur ska jag arbeta? I vilka proportioner ungefär ska jag göra saker? Och då blev det så att jag kände att när de byggde på muren runt Jerusalem så var det olika saker som var viktiga för dem. Det var vapnet. För det var ju fienden omkring. Jag tänker på ordet som är vårt svärd. Det var vattnet de behövde ha att dricka. Så det hade de ju också med sig. Det är den heliga anden, bild på det då. Och sen så var det att de var ju tvungna att jobba. Och då tänkte jag, ja då läser jag Guds ord. Så jag läser Guds ord och så ber jag tungor ett tag. Och så skriver jag ner vad jag får vad Gud talar till mig genom ordet. Och sen försöker jag tillämpa det då. Så det var härligt då, att liksom få lite vägledning där. Sen var jag vid känna att vi ville gå på bibelskola. Och det var liksom inget riktigt, så vi fick olika ledtrådar. Vi fick att det skulle vara rema, men det kände vi inte. Och sen skulle det vara Afrika. Och sen skulle det vara ett träningscenter. Och sen skulle det vara som en öppen dörr. Och så kom det vänner faktiskt som hade varit i Sydafrika och berättade om ett som vi skickade efter papper till bibelskolan där i Johannesburg. Och då hette det Rema Bible Training Center, så det stämde ju. Och sen var själva ansökningsblanketten som en dubbeldörr som man öppnade, så, och det bibelordet. Så där fick vi våra, alltså vi behövde dessa bekräftelser eftersom vi hade två relativt små barn, 5 och 11 år, och sen vi då som skulle åka och sälja det mesta vi hade så vi kunde ha råd att åka. För Herren har alltid sänt oss, inte genom att någon har betalat för oss. Herren har betalat för oss. Vi har fått bygga och renovera och greja så vi får pengar så vi kan göra nästa resa. Så, och det har gått så bra. Så fantastiskt. Men vi har varit utan mat också när saker har gått fel och lite så här. Men då har vi bett och då har vi sett hur vi har fått mat varje dag. Exakt alltså. Så vi vet att Gud kan förse och hjälpa oss. Han är så stor. Och då är det här att genom 2 eller 3 vittnesbörd bör varje sak avgöras. Där har vi en säkerhet, en trygghet när vi går med Gud och testa det vi får. Och först och främst en förvissning genom den heliga ande. Bekräftande bibelord. Vi brukar vilja ha två ord som bekräftar det vi ska, viktiga saker vi ska göra. Att man är överens i familjen. Det finns en frid över det vi ska göra. Och för den här bibelskolan så kom ju barnen. Innan vi hade talat om för dem så sa de, vår lilla dotter då, 5 år, hon sa, mamma, Jesus säger att vi ska åka till Afrika. Vår son ritade sin skolbyggnad och det var inte där vi var. Så att det var väldigt speciellt. Och sen om vi får bekräftelse av andra djupt troende kristna då, så kan vi känna oss trygga. Så vi har ju alltid varit med i en församling och när vi har åkt fått det bekräftat av våra ledare och då att man ber för oss. Så det har ju varit en trygghet faktiskt. Väldigt trygghet. Sen är det en sak som min man är så bra på. Det är inte vad du tror, Birgitta. Birgitta har varit med oss i Sydafrika. Han är bra på att säga, inte min vilja Gud, utan din vilja ska ske. Och, och sen kan han vara hur fast som helst och jag kan börja tvivla lite. För då har han hört Gud. Så vi gör inget som vi inte... är överens om. Så när vi skulle åka till Sydafrika och vi frågade om vägen, hur vi skulle åka. Då var det en sån här gång han sa, för han var lite tvivlande. Inte min vilja, utan din Gud. Och då fick han en bild av en fågel. Så gick han och slog upp hur den fågeln flyttade från Sverige. Det var en typ av stare som flyttade från Sverige över England till Sydafrika. Så det var ju ett härligt tecken där. Vi behöver se till att vi har den här audiensen hos kungars kung. Där händer allt. Där kan vi få veta. För han, i Efeserbrevet 2:6 så står det. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Så att vara i Kristus Jesus. Det är ljuvligt. Jag står och tittar på den där tavlan med Jesus i foajén. Underbart. Ty genom honom, står det vidare i Efeserbrevet 2:18, har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Vilken fantastisk tillträde vi har. Sen ska jag prata lite om förutsättningarna för att bli bönhörd. För det finns faktiskt saker som spelar in. Dels är det förlåtelse. Att vi inte har något emot någon annan. Det står ju att förlåt varandra liksom Gud har förlåtit er. Och det här får vi prata mycket om när vi är i Afrika. Så vi möter ju människor som har sådana trauma och så svårt. Och så mycket att förlåta. Jag kommer ihåg särskilt ett möte. Då den som nu är pastor i församlingen där nere. Så vi fick vara med och börja. Han kom fram glädjestrålande och berättade att han... tack vare Jesus hade kunnat förlåta sin brors mördare som han hade tänkt mörda. Och han var så lättad och så glad. Då kom en annan kvinna fram och berättade att hon också hade lyckats förlåta sin mans mördare som blev mördad framför hennes ögon. Och det här tycker jag, det är ju bara Jesus. Bara Jesus kan göra något sånt. Och då kanske vi sitter med lite smågroll. Så vi ska vara snabba och liksom både förlåta och bekänna. Och ge till Jesus. Jag brukar säga, ställ Jesus framför dig. Mellan dig och den du behöver förlåta. Och så förlåter du i Jesu namn. För Jesus har ju förlåtit dig. I Jesu namn förlåter jag. Så säger man den personens namn. Och då tar Jesus det där. Sen kan det komma tillbaka lite. Men det är då vi får stå på oss. Vi får säga, nej, jag har förlåtit. Jag tar inte emot det här längre. Vår fiende vill komma och ljuga och tycka saker. Men honom ska vi stå emot. Vi ska böja oss ödmjukt under Gud. Stå emot djävulen och han ska fly ifrån oss. Sen kan det behövas själavård och hjälp för människor på olika sätt. Men för mig har det varit väldigt mycket så att det är kunskapens ord. Att jag får kunskap som från Herren som förlöser människor. Och det är ju faktiskt underbart. Vi kom till en plats, vi var hembjudna till en familj. Och där satt vi och åt och hade trevligt. Väldigt fint hus och allting hade de. Jättetrevliga, var med i en pingstförsamling. Och så bara det kommer ur mig. Ni ska inte skiljas. Oj. Och Lars han höll ju på att krypa under bordet. Som tur var hade barnen i huset och våra barn hade gått iväg. Alltså de började storgråta. Och de är inte skilda. Pappren var påskrivna, allt var klart. Skulle lämnas in på måndagen, det var en söndag. Och då tänkte jag, Gud, hjälp mig att bli mer noggrann. Hjälp mig att lyssna in mer. Där vi minst anade att det finns ett ord till människorna. Så bön förändrar. Och vi kan ju be tronsbön. Mycket förmår en rättfärdig mans eller kvinnas bön. När den bedes i kraft. Och så läste jag något väldigt bra. När den är i verksamhet. Tänk när våra böner får vara i verksamhet och bes med kraft. Sen kan man hamna i andlig krigföring. Då vi måste ha befallande bön. Vi måste regera med Jesus. Bön enligt ordet och enligt anden. Vi kan få stilla andliga stormar. Och det hände när jag var nyfrälst. Det började storma utanför vårt hus. Och då hade jag ju läst det här hur Jesus stormade, inte stormade, han stillade stormen. Och jag upplevde att den heliga ande sa att jag skulle stilla stormen fast jag förstod inte varför. Så jag sa, bli stilla, var tyst, bli stilla. Och det blev bara stilla. Och då frågade jag Gud, varför? För det var ju inte något egentligen problem. Men då fick jag så här att på samma sätt som du stillade den här stormen. När jag sa det, det är ju det som är viktigt. När Gud säger det. Så ska du få vara med och stilla andliga stormar. Och det har hänt 2 gånger till 3 gånger kanske. En gång var för ett år sedan när vi hade tältmöten i Säffle. Ja, i Sävsjö. Jag blandar ihop. Vi har bott i Säffle. I Sävsjö. Det andra var i Säffle vid vårt hus. Då var det ett stort tältmöte med Sebastian. Och vi var med och bad. Och det fanns ett litet bönetält utan på baksidan av det stora tältet. Och där bad vi under mötena. Och så började storma. Och det hade ju faktiskt Sebastian fått, att det skulle komma ett mörker och en storm. Så där stod vi och höll i tältpålarna för att inte tältet skulle blåsa bort, det här lilla tältet då. Och det regnade, det var ju något förskräckligt egentligen. Sen hörde vi också att det hade varit viss demoniska grejer utanför också. Men sen så man skrattar ju när man får ett sånt där ord, håll fast vid det du har. Men sen så tänkte vi, nej, det här ska vi ta auktoritet över. Den här stormen och det här eländet vill vi inte ha. Så vi sa då också att var stilla. Och sen fick vi ett härligt ord också. Skriver jag längst bak här. Och det är från Apostlagärningarna 4, 29 och 31. Och då står det så här. För det var en andlig attack, det var det verkligen. Det var ett annat tält som blåste ner. Och nu, Herre, se hur det hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand. För att bota och låta tecken och under ske. Genom din helige tjänare Jesu namn. Och när de hade slutat be skakades platsen där de var samlade. Och det uppfylldes alla av den heliga ande. Och predikade frimodigt Guds ord. Och det, vi ska få se de här sakerna hända. Sen när vi kom i förra hösten ner till Sydafrika, vi är alltså ett slumområde mest, vi är runt på många platser faktiskt, men där vi predikar mest, det är en tältkyrka med cirka 300 människor och det finns 200 stolar, så många får stå. Och alltså det är nog så ljuvligt, vi älskar att vara där. Och se alla dessa människor som blir upprättade och frälsta, befriade. Alltså det. Vi längtar, vi skulle ha varit där här under våren, men det gick ju inte. Men vi kommer åka igen. Där kom det en virvelvind emot tältet. En riktigt stark. De pekade på det i tältet. Och jag tänkte, nej. För jag skulle tala om det här att stilla stormar. Så det kom ju nästan få beställning. Så vi bad. Alla bad då. Då full fart. Sen stod det några häxor och grejer uppe på en höjd. Och bad också. Så att vi måste förstå att vi är i en andlig kamp. De tycker ju inte om vad vi gör när vi ber. Vi prisar Gud. Så att det... Men den stoppar före tältet. Så då, det var ju en fantastisk illustration om människor blev frälsta och härligt. En kvinna, hon grät så kopiöst. Och jag tänkte, då kom de att hämta mig. De visste inte vad de skulle ta sig till med henne. Så jag bara sa, det är bra att du gråter. Jag ber för dig nu, du får gråta. Det gör ingenting. Men sen efter en stund så frågade jag henne, varför gråter du? Och så sa hon, jo, jag har ljugit. Så hon var så sorgsen över att hon hade ljugit. Jag sa, vad bra att du bekänner det. För då kan Jesus förlåta dig. Alltså vi ska inte vara rädda för synd eller någonting. För det är ju en möjlighet för Jesus att få förlåta. Och sen blev hon ju jätteglad. Det är väl inte alltid så enkelt. Vi ser ju alla möjliga saker. Vi kom kallade till ett hus, ett litet lerhydda. Och där satt de och grät. För det var en flicka som hade blivit förlamad och kunde inte prata. Så vi bad för henne och då den gången fick jag att det var en oren ande. Och det kan vi råka ut för, även i Sverige. Så vi bad att den skulle lämna. Jag satt med det här barnet i famnen så att hon kunde se sin mamma. Det var helt stilla, helt lugnt. Alltså hon hade från att ha varit en frisk liten flicka fullständigt. Kunde inte prata, kunde inte röra sig. Nästa dag sprang hon och var glad igen. Och hon kom ju till kyrkan då. Och man tänker, för vi sa att det skulle vara roligt att se det här barnet igen. Hon var med på ett kristet dagis, gick där. Och då kom vi och åkte och så säger Lindiven och kvinnorna som har dagis. Ja, men titta, där är hon ju. Det blev ju bönesvar. Vi ville så gärna se henne igen och se att hon var frisk och mådde bra. Då blev man ju så glad. Ja, det är väldigt viktigt att vi blir stilla också och väntar på Herren. Nu blir det regn. Vi har bett om vårregn. Att det är vårregnets tid för den heliga ande. Det kommer att hända saker. När vi döpte, när Lars döpte första gången. Många var det?
Sex
i en tidal pool. Det är alltså en tidvattenpool i havet. Och de som döptes då, det är pelarna, de första vi döpte. Pelarna i församlingen i den här tältkyrkan nu. Så det är alltså vad Gud har gjort med dessa människor. Det var unga killar och tjejer då. Tonåringar. Unga tonåringar var det. Och som vi har fått undervisa och hjälpa. Och inte alla men föräldrar eller så. Men jag har sett speciellt en kille vars namn är Siabonga. Det betyder tack. Han har tagit hand om pastors familjen vars man, make, far till barnen dog. Den vi hade så mycket arbetat tillsammans med. Men Gud har rest upp de här unga sönerna och döttrarna och frun. Så de fortsätter arbetet. Och det är ju också bara en stor nåd. Vi skulle kunna vara sådana att vi bestämmer, de vill gärna höra vad vi tycker. Men vi törs inte röra Guds smörjelse där nere. Utan Gud måste få röra vid dem och göra det han ska få göra. Jag är rädd att vi många gånger är där och petar för mycket. På missionsfälten alltså, menar jag. Eller vad vi skulle kunna ha gjort. Ja, det är viktigt att binda och lösa. Förbjuda och tillåta. Vi har en sån auktoritet där. Så vi kan förbjuda saker att hända. Det var en man som han sa, hjälp min otro. Och vi kan övervinna. Övervinnande bön. Det står i Uppenbarelseboken 12 och 11. De övervann honom genom lammets blod, genom sitt vittnesbörds ord. Och älskade inte sina liv så högt att det drogs undan döden. Vi skulle kunna vara döda flera gånger om, men Herren har ju beskyddat oss. Alltså helt fantastiskt egentligen. Det var en man som skulle slå ner Lars. Han kunde inte. Han stod så här och det var som en mur mellan Lars och honom. Så att när vi tittar på hur många gånger som det har varit olyckshändelser och som inte har skadat oss, så är vi bara så tacksamma. Vi tar det inte för givet. Det gör vi inte. För vi tänker så att lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Och då kommer vi till ett ännu härligare liv. Mm. Ja, det finns mycket, förstår ni. Beskyddande bön. Det tycker jag Herrens bön, Fader vår, är en av de bästa. Det ber vi ju varje morgon. Och så ber vi om Jesu blods beskydd för de vi känner och våra barn och släktingar. Och vi, när det börjar så helgat vare ditt namn, då påminner vi oss om Guds namn och vad han har gjort. Det får vi ta en annan gång. Och ni förstår, när vi är med om befrielsebön och helande och det här, så är det ju, står det i Lukas 11:20. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Guds rike vill utbredas här och nu och där ute. Jag trodde nästan jag hade fått influensa för kanske 4 veckor sedan. Jag fick så ont i bröstet och så här. Och så tänkte jag, nej, det här tar jag inte emot. Men Gud, det här klarar jag inte av. Så nu ger jag det till dig, Gud. Och sen sov jag. Jag föll i djup sömn hela eftermiddagen, hela kvällen, natten och till morgon. Och så var jag helt bra. Och då funderade jag, vad hände nu? Och då fick jag om hur Abraham föll i djup sömn. Det står i Första Mosebok 15. Det var då när Gud skulle sluta förbund med honom. Och han hade lagt upp köttstycken på altaret. Och han hade fasat bort de här rovfåglarna. Det hann han tydligen göra innan han somnade. Och sen så stod det att det kom ett stort mörker över honom. Men sen när han vaknade då, så slöt ju Gud är förbund med honom. Och så stod det, och det tog jag till mig, att han fick löfte om landet. Det handlar ju om Israel då. Men jag tänkte på Sverige. Det kom bara en så stark tro i mig för Sverige. Gud ska göra något i Sverige. Vi har Sverige som löftesland. För vi är i förbund med den levande guden. Så vi kan åberopa hans förbund, att han vill ge oss Sverige. Sen har jag ett ord. Eftersom vi är lite gamla, så har Gud gett oss en härligt löfte och bön. Och det står i Psalm 71:18. Överge mig inte, Gud, när jag blir gammal och grå. Inte förrän jag fått förkunna om dina gärningar för nya släkten. Om din makt för alla som ska komma. Och det här tar jag som löfte, att vi ska få åka mer och förkunna Guds ord. Och se mer saker hända. Ja. Halleluja. Jag tänkte på, det finns kanske för en annan gång här. Men det är viktigt med dop, både i vatten, i den heliga ande och i eld. Och det är det vi sträcker oss efter nu, den här tiden. Och det var det som hände på apostlagärningarnas tid, på pingstdagen. Och löftet, det här är ett ord som jag har tagit fast vid där. När de hade fått den heliga ande, hade kommit den här kraftiga vinden. Det har hänt en gång nere i Sydafrika också faktiskt, vi var på en plats. Och där bad de, och det bara kom en sån här brus, en sån här. Alltså, och bara där börjar människor bara strömma till kyrkan och till mötena. Och det byggdes upp ett jättecenter. Så att det händer ju idag också, faktiskt. Och då står det i Apostlagärningarna 2:39. Ty er gäller löftet. Det var ju då när den heliga ande kom och fyllde dem. Och era barn. Och alla dem som är långt borta. Så många som Herren kallar. Och egentligen kallar han ju. Han vill ju att alla ska bli frälsta. Men alla svarar ju inte ja. Men jag tror att många fler skulle svara ja. Om vi bad igenom dem. Om vi bad. För när jag varit ute på evangelisation och folk inte vill ta emot Jesus, så har jag upplevt någonting. Om man ber att få be för dessa människor, så vill de gärna ha bön, för de vill inte bli frälsta då. Men om man då ber och binder det som hindrar dem att ta emot, samtidigt som man ber för behov och så här, så kan man fråga sen: vill ni ta emot Jesus? Och de säger ja. Om man blir lika förvånad varje gång, så kan man be till frälsning. Ja, så det de är mest tacksamma för i Sydafrika är faktiskt att vi kommer undervisningen om den helige ande. För det har hjälpt dem så mycket. Och om tro, om så mycket mer naturligtvis. Vi har ledarsamlingar, vi har lite av varje där nere. Att helgelse är en väldigt viktig sak faktiskt. Så det, och det hittar jag efter sen jag hade sett Guds hand och Guds arm över tältet i Sävsjö. Så fick jag ett ord om Guds krafts hand och hans helighetsarm. Kraften och heligheten hör ihop. Så vi behöver ju rena oss, skapa oss i Gud, rena hjärtan och på nytt frimodiga andar. I Jesu namn. Amen. Jag slutar där, det finns ett helt kapitel till. Det finns mer. Men vi får studera. Jag bara ber Gud att vi ska komma dit nu under de här både fasta och bön. Vi ska få bli uppfyllda av din helige ande och din kraft. Så att vi ska kunna gå ut och göra lärjungar. Så att vi ska kunna gå ut och se det ske som det står om i Apostlagärningarna. Att din kraft är nog för oss. Halleluja, halleluja. Alla som sitter här har du utvalt. Och du kommer att ge dem kraft att bli dina vittnen. Att utföra ett frälsarvärv. I Jesu namn ber jag om det. Amen.